Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
The shade of it all.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Jag heter Micke Kasanovic och jag sitter här i Robin Olssons kök tillsammans med Anton Renström.
Hej.
Och med Camilo Martinez.
Hej.
Hej. Och i rummet bredvid så är det fotostudio för att den här sista medlemmen av vårat kollektiv var i Skåne när vi tog...
Primadonnan var på retreat.
Primadonna.
Så, så nu ska primadonnan fota så att vi får ihop våra bilder. Vi andra fick ju då samsas en lördag och fick en slott var. Men den här primadonnan får en hel kväll framför kameran.
Men vi ska också säga att vi har en väldigt bra fotograf, så att jag tänker om några år så kommer våra bilder bara säga, nej, är de tagna av
exakt
David Wahlgren?
Ja. Och det är de, och det är vi stolta för.
Ja.
Och det ska vi prata mer om när bilderna är färdiga.
Eller det ska bli så jävla kul. Det här är alltså bilderna till nya... Liksom,
ja, vi ska uppdatera, precis. Vi ska uppdatera så att alla... Vi har ju nya ministrar och sådär. Och den här sidan,
och vi är ju nya. Det är ju ny termin och nytt... Allting är nytt.
Allt är nytt.
Kommer inom kort.
Hörrni, om vi tar temat nytt då. Vad är nytt? Vad är en ny sak ni har gjort senaste veckan, Camilo? Har du gjort någonting nytt?
Ska vi se. Nej, ingenting. Jag simmade häromdagen, vilket jag inte gjort på länge. Eller jag simmade i somras. Men det kanske jag ska börja med, har jag tänkt. Var på det nya forskgrenska badet.
Mm.
Eller nya, det är nyrenoverat.
Just det.
Nyöppnat.
Precis, nyöppnat.
Var det fräscht?
Det var så fint. Jag har velat gå dit längre, för att nu har jag glömt vilken arkitekt det var som gjorde det, eller vilken byrå. Men de har verkligen gjort det fint. De har gått tillbaka till liksom ursprunget i en 50-60-tals klassisk byggnad med klassisk, känns som en så här typ gammal skola nästan. Mm. Otroligt fint. Fint kakel, och de har tagit fram det fina. De har gjort om ganska mycket ändå i... Nej, men fint. Ni måste gå dit. Så jag tänkte att jag skulle börja simma igen kanske. Jag gick på simning när jag var yngre. Så det är väl en ny grej.
Var inte forskgränska också lite så här bögigt innan? Alltså det var typ så torsdagar på forskgränska, att det var lite så där cruising.
Fast det var ju väldigt, jag har ju simmat förut, och det har ju varit väldigt gubbigt och så.
Och ja, det är väl bögigt.
Och ja, men gubbigt på ett sätt, och det har varit lite nästan opassande. Jaha, för att familjer har inte kunnat vara där. Och det är ganska tydligt att de har tänkt på det nu när de gjorde nya omklädningsrum, för det är väldigt, det är inte liksom cruising vänligt.
Men barn för minnen är så många andra bad som de kan vara i Askudden, ja, och Fruängen och Hornsberg. Låt oss börja.
Så din nya sak var att du var på en ny simhall?
Men att jag kanske ska börja simma lite. Och sen så berättade jag sist, jag skulle köra raku i helgen, rakubränning, och det gjorde jag, och det var så jävla kul.
Blev det bra?
Det blev, jag fick ut några fina grejer, men det var svårare än vad jag trodde.
Mm.
Så jag kommer göra det igen, så kul.
Kul, kan man se dem på din Instagram?
Jag la upp någonting på en story, men jag ska nog lägga upp lite grejer faktiskt.
Så då får ni lyssna på avsnittet, så får ni i slutet veta hur man kan följa oss på olika ställen. Anton, vad har varit din nya?
Ja, men min nya grej, jag har ju bott i min lägenhet nu sedan i mars. Mm. Så att alla årstider blir ju nya för mig nu.
Just det.
Så att jag är ju inne på det här, nu är det höst, nu ska jag höstas där ute. Så att nu ska jag köper frigolit och liggunderlag och säckväv, och nu ska det vinteras in. Så det är en helt ny grej. Jag har aldrig gjort sådana saker tidigare.
Men så att växterna ska liksom
växterna ska skyddas. Jag ska övervintra dem som är fleråriga till nästa säsong. Jag menar, det är en hel vetenskap. Och jag menar så här, så mycket pengar som man lägger ner på den jävla uteplatsen. Idag handlade det säckväv och
men var ska de få övervintra i ditt extra bad toalett?
Nej, alltså ute.
Ute?
Ja. Okay. Men, för det blir ju inte så kallt i Stockholm. Så att jag kommer att jobba med liggunderlag och ställa krukor på. Och sen bädda in dem i säckväv och bubbelplast så de håller. Så att krukan inte spricker och går sönder. Samt att växterna inte fryser.
Mm. Gud vad bra, för du har en otroligt fin uteplats.
Tack.
Det är som en liten restaurang. Liksom.
En liten, det är ju uteplatsen helt enkelt. Ja.
Den gick ju under smeknamnet uteserveringen ett tag. Nej, men så det är nytt för mig, för det är ju nya saker hela tiden som man ska tänka på. Och då så fort den här höst- eller vinterpaketeringen är klar, då ska man ju pynta för jul. Så att det är ju också så här lite julslinga, kanske ska upp någon liten ren som står
men
där
alltså,
och lyser.
Who gives a fuck about Christmas decoration? No.
Älskar.
Här hade vi någon som channelade sin inre Melania.
Oh, jag känner att jag gillar Melania lite mer efter det där uttalandet.
Men visst gör man det?
Ja, men lite så.
Jag har alltid gillat henne pyttelite.
Det förstår jag. om du hatar Greta Thunberg, då förstår man att du gillar Melania liksom.
Jag hatar inte, jag ogillar bara Greta.
Finns det
hat ett sånt starkt ord. Micke, vad har du gjort för nytt?
Men jag fick ju för mig att städa ur, ni vet, vissa lägenheter har en sån här skrubb där man kan, liksom, som en garderob och grejer och sen så efter 7 år och liksom slänga in saker och liksom inte rensa ut, så var jag så här, så var jag till slut så här, okej, jag måste
rensa. Menar du din kladdkammare nu? Eller?
Ja, den här lilla innanför köket liksom. Ja,
jaha, innanför köket?
Ja, precis, så finns det liksom.
Skafferi?
Ja, fast det här är kanske, så här, vad kan det vara, det är 1,5 gånger 1,5 meter eller så, och sen så är det tanken att det ska liksom både vara lite kläder, men man kan också använda det som skafferi eller ja, det är okay. Så. Och då hade de grannarna, de som bodde där innan, hade alltså satt upp en helkroppsspegel 100-200 cm lång och liksom 80 cm bred. Och sen så hade de gjort en installation av såna här sminklampor runt. Sådana som liksom har en metall...
Det trodde det var du som hade satt upp.
Nej, det var inte jag. Och jag har alltid tänkt såhär, det här, alltså, vi använder inte det, de är bara i vägen och man är lite rädd för de här lamporna, de är lite sköra så man kan ju krossa dem. Så till slut så var jag såhär, okej, nu är den här helgen jag ska göra någonting åt det här. Och jag tänkte bara, men jag plockar bara ner dem. Men så upptäckte jag att de hade alltså gjort världens elinstallation. De hade dragit från ett eluttag sladd till och gjort ett nytt eluttag, och från det eluttaget så gick den sladd till en lampknapp som tände lampan i taket. Och sen så gick den, trodde jag bara igenom där, till en dimmer då, så att man kunde då
alltså,
dimma
förlåt, med den här lamporna. Spegeln har alltså lampor runt spegeln, ungefär som en sminkspegel.
Ja,
som
en sminkspegel.
Det låter ju typ som en selfieskrubb för Robin.
Ja. Ja, Robin kan få den.
Man kan gå in där och ta foton på den.
Jag tänkte inte på det, jag kanske skulle sparat dem, för jag tog ju nedmonteringen och gav bort den till Stadsmissionen, för att det var ju fortfarande helt
förnedre. Men det är också som att ge det till Robin, så det är samma sak.
Men, när man då skulle börja ta bort de här sladdarna, och jag och el är så här, ja men jag litar inte riktigt på mig själv, men du vet så här, jag börjar så här, okej, jag stänger av ström, den här brytaren i säkringsskåpet, och sen så helt plötsligt så bara ser jag en sladd, jag bara, den här är lös, den här kan jag nu klippa, och saxen har ändå liksom plasthandtag, så det kan inte hända så mycket. Pang, så går en säkring, och jag bara, är den här inkopplad? Hur kan den här... Alltså sladden såg verkligen ut att gå igenom, alltså bara dragen in genom väggen och ut. Nej, då hade de alltså dragit den. Så jag har varit den lilla elektrikern, och det funkade. Vi har inte längre någon spegel.
Ingenting vi rekommenderar till våra lyssnare.
Nej, verkligen inte.
Verkligen inte.
Använd en certifierad
elektriker för att ta bort elinstallationen. Men det här var en sån grej som jag faktiskt fick göra själv, för det var ingenting så
stort. Fast inte med en sax.
Nej, det var ju därför som jag till slut...
Ta en riktig avbitare.
Öppna, men jag var ju tvungen till slut att öppna och ta bort det för hand. För
och så är han stolt inte. Också.
Ja,
det var något jag trodde att det skulle avsluta. Jag trodde det skulle avsluta med, så fick jag en stöt, och då upptäckte jag hur mycket jag älskar elsex. Så från och med nu kommer jag bara att ha...
Nej men jag, när jag var yngre och skulle 16 och skulle hjälpa min kompis som fick vara att tapetsera i hans rum, då var jag ju med om en sån incident. Han hade färdig förklistrade tapeter, så att man skulle bara blöta dem och börja hänga dem. Och jag ropar, elen av? Han bara, ja, elen av. Och jag drar med handen över ett ut. Ja, tjuff.
Men verkligen. Du gillar inte elsex?
Nej, det var inte riktigt min grej just den gången. Men jag är öppen för att prova nytt igen. Mm. Nu hoppar vi in i veckans avsnitt. Igår, alltså den 13 oktober, så var det International Coming Out Day. Och vi ställde några frågor på Insta. Har ni kollat resultaten?
Nej.
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 Bra, för då kan vi köra lite samma sak som vi körde för några veckor sedan, eller som Robin körde med dig.
Gissning.
Precis. De har ju fått svara två alternativ på varje fråga. Och den första frågan är: har du kommit ut för dina vänner? Och då är det ju då våra lyssnare och följare som har svarat. Så vad tror ni, hur många procent av våra lyssnare har kommit ut? Eller har inte kommit ut?
Inte kommit ut, 10-15 procent kanske.
Ja, max 20 tror jag.
Ja,
jag skulle också säga 15.
För jag tror att lyssnar man på oss, en stor del är nog liksom ganska öppna och liksom har...
Det är inte säkert att alla av de här lyssnar på oss, de kanske bara följer oss på Insta också.
Mm. Det är sant.
Ni var bägge i överkant. 5% har inte kommit ut.
Okay. Men det är väl bra.
Och jag undrar hur de straighta svarade på det. För jag tänker, straighta kommer ju kanske inte ut. Så att de lever ju öppet ändå. Tänker.
Men bra, 95% har kommit ut för sina vänner. Mm. Det är bra.
Mm. Mm.
Nästa fråga vi ställde var den här. Har du kommit ut för din familj? Den första var ju: har du kommit ut för dina vänner? Och den andra: har du kommit ut för din familj? Hur tror ni det skiljer?
Där tror jag nog att det är lite mindre, alltså, andel som har kommit ut.
Mm.
Kanske.
Jag tror att 30% inte har gjort det, 70
tror
det. Har,
ja. Jag tror 80-20.
6% har inte kommit ut.
Va?
För sin familj. Och 94 bra. Har kommit ut för sin familj. Det är helt fantastiskt.
Vilka fina siffror.
Ja, alltså på riktigt, för om jag tänker på så här 20 år sedan. Alltså de här siffrorna hade sett helt annorlunda ut.
Herregud.
Hade de gjort. Kom du ut för familj eller vänner först?
Vänner först såklart. Mm.
Det tror jag också.
Absolut, men hur tror ni att fördelningen är?
Ja, men det är
70-30.
Jag tror 90-10 tror jag.
Om man tar ett mellanting mellan er, för det är 80-20.
Okay.
Lite drygt. Och den sista frågan, och jättespännande. Blev du lyckligare av att komma ut?
100%.
Mm-hmm. Camilo?
Mm, jag menar absolut.
Nej, 96. För ja. 94% blev okay. Lyckligare. 6%
nej.
Blev
det. Det är i för sig kanske ifall man kommer ut med en familj som är väldigt...
Men jag tänker ändå att man ändå blir lite lycklig för sig själv.
Jo, men
ändå.
Samtidigt så familj är ju familj liksom. Det kan ju verkligen kanske förstå.
Skära av familjen.
Mm. Nej, men jag tänker att det finns, jag tror också att det finns en verklighet, för att det är ju lätt att bara, för mig så är det lätt att tänka så. Jag är 43. Ja. Och
52
och har, nej, men du vet, så här, min kompiskrets, jag minns inte sist jag behövde komma ut på jobbet liksom, men jag lever ju också i en bubbla, för att vi har faktiskt fått ett lyssnarbrev som lite tangerar det här ämnet. Mm. Så att jag tänker, vi tar en jingle och sen så hoppar vi in i det brevet. Då är brevet så här: hej era goa ministrar. Klyschigt att inleda med, men jag måste säga att ni är fantastiska och har hjälpt mig och antagligen många fler i min bearbetning av att komma ut mer än ni nog inser. Och ni har fått mig att inte känna mig ensam. Men till saken. Jag är idag professionell ishockeydomare och har innan dess spelat hockey från det att jag var 5 år gammal. Idag är jag närmare 30. Som ni säkert förstår redan så är det tyvärr extremt tabubelagt med homosexuella eller bisexuella inom ishockeyn. Det finns idag inte en enda professionell ishockeyspelare som är öppet gay eller bi. Och den världen är jag uppväxt i, så under mina tonår var jag en heterosexuell manshora då jag tänkte att det skulle få bort mina tankar på killar, men självklart så fungerar det inte så. När jag var 23 bestämde jag mig för att komma ut. Min före detta hockeytränare till pappa tog det inte speciellt bra. Det tog honom cirka 1 eller 2 år innan han insåg att hans egna nya verklighet att sonen knullar killar. Idag ska det tilläggas att jag och mina föräldrar har en bättre relation än någonsin. Och då har vi alltid stått varandra nära. Min älskade pappa är idag en stolt pappa till en bison, och ibland tror jag nästan att han vill provocera och berätta för folk bara för att kunna be dem fara åt helvete om de så lite som skulle kolla snett på mig då. Kanske ska tillägga att jag, som ni säger, en straight acting inom parentes kille, så att ingen har sett det komma av mina vänner eller min familj, vilket både varit jobbigt och skönt. Skönt på grund av min egna skam jag kände tidigare. Men exempelvis så stötte jag på en gammal lärare från gymnasiet på krogen en kväll, och på fyllan berättade jag att jag hade pojkvän Och han trodde mig inte, trots att jag flera gånger sa det flera gånger och visade en bild på oss tillsammans. Han var tvungen att fråga mina bästa vänner som bekräftade innan han trodde på mig. Men då till min fråga. Jag har än idag inte berättat detta för någon inom hockeyvärlden. Varken hockeyvänner eller kollegor eller någon alls som ens kanske kan ha med hockeyn att göra. Och det börjar bli påfrestande. Jag är extremt orolig över hur det ska bli med domarkollegor i omklädningsrummet, med spelare och den redan grova jargong som finns inom ishockeyn. Hur ska jag göra, vem ska jag berätta för och hur? PS, har dömt under ett antal säsonger så jag känner alla domare extremt väl och tror inte att någon skulle vända ryggen till, men tankarna finns ju på hur folk skulle reagera. Med varma hälsningar, anonym.
Mm, vilket fint
brev. Jättefint brev. Mm. Och vad härligt med hans pappa som blev en stolt pappa efter ett eller två år och funderat igenom. Så det är ju superfint. Mm.
Men jag tänker det är en sån typisk sak med att komma ut. Jag tänkte på det själv, för min mamma var ju också så, hon behövde liksom ett par veckor, en månad innan hon blev fine med det. Mm. Och själv så har man ju haft tid att när man kommer ut så har man ju liksom bearbetat det så pass långt att man är
kanske
redo.
Kanske ett helt liv.
Ja, men precis. Men jag tänker även som han var 23 och jag var 18-19. Liksom, man har haft den här perioden och hunnit liksom bli sams med tankarna någorlunda. Och sen så kommer man till någon som en förälder som liksom är kanske den personen som ska känna en hyfsat bra.
Ja.
Och så får de det här. Och de behöver ju också någon slags liksom startsträcka.
Ja, verkligen.
I det där.
Och det måste man ju få något år på sig så där och känna efter.
Men det är jätteolika. Liksom, men det är också verkligen en bearbetning i sig för deras sida.
Exakt. Men vad säger ni om det här med att komma ut? Jag kan verkligen känna, jag fick lite flashbacks från omklädningsrummen i nian. Och liksom så här, alltså,
hemskt.
Det är inte en miljö som jag skulle vilja komma ut i.
Men jag hoppas ju att det ser annorlunda ut idag. Jag har ju ingen erfarenhet. Jag spelar inte hockey eller fotboll. Och jag är inte, i de omklädningsrum som jag är så är det ju det är badhus och alltså mer allmänna utrymmen, så jag tränar inte på det sättet så att jag utsätter mig för omklädningsrum på till vardags.
Alltså jag kan tänka mig att det fortfarande är en väldigt tuff jargong.
Mm.
Men generellt sett, ifall man vill göra den här lyssnaren lite tryggare, så om man kollar på de senaste 10 åren när det har blivit olika historier på personer som har kommit ut, så har det ju tagits emot väldigt positivt. Mm. Så oddsen är ju på hans sida att det kommer att tas emot fint och att det snarare kommer göra honom liksom, det kommer ge honom väldigt mycket gott, tror jag.
Starkare och stoltare. Men jag tänker också, jag hoppas ju att Hockey Sverige 2020 har kommit längre och att det inte är accepterat i klubbarna att mobba och frysa ut.
Och så får man inte glömma att det finns ju såklart homosexuella inom Hockey Sverige.
Ja.
Sen han går ju runt på det här, men han är inte ensam.
Nej.
Så att om han gör det här så tror jag att det kommer liksom öppna upp för alla andra.
Fler.
Så det är ju svårt att vara den första. Det är liksom, ska man vara pionjär? Liksom? Det är inte det lättaste, men jag kan säga så här att om han gör det så kommer det vara många som uppskattar det jättemycket, snarare än att det kommer vara negativt. Så jag tror att det kommer vara, alltså jag hoppas verkligen att han lyckas ta steget.
Men jag tror, men så här, jag kan absolut tänka mig att det finns fortfarande småsinta och osäkra killar i den här sfären som kommer att bli provocerade och att det kan bli en del skitsnack. Alltså du vet så här, jag kommer ihåg att jag var ju för guds skull varken öppen eller någonstans överhuvudtaget liksom antydde och jag passerade som straight liksom när jag gick i skolan. Men efter att jag kom ut och liksom lämnade Vårberg, många av de här som jag växte upp med bor kvar i det området. Och jag träffade, du vet, så många år sedan träffade jag någon av de här tjejerna som vi var, och hon berättade att en av de här tuffa killarna i klassen hade haft någon historia om jag hade liksom stött på dem i duschen. Och jag bara, alltså du vet, alltså så här, och jag kan verkligen se att den här osäkerheten gör att man, och han, så här, han mindes säkert det här och trodde att det var ett helt sant minne, men du vet, jag bara, alltså inte i något universum var så här Micke 15 år någonstans.
Nej, nej men precis. Men sen, det finns ju massa så här hockeyklubbar som också jobbar med de här frågorna. Så jag tänkte, kan man inte söka sig också till den typen av gemenskaper? Jag menar, som Skellefteå AIK har ju Faro och Grod som sin maskott.
Mm.
Jag menar, han är ju gravt homosexuell och flygs upp i parti och minut till Skellefteå AIKs matcher och är med och hejar och sådär. Och han får ju vara med i omklädningsrummet. Nu är han inte med och spelar, men han får ändå ta del av omklädningsrummet och den här machokulturen inom situationstecken. Och det verkar ju ändå gå okej. Så jag menar, men jag förstår också, han har ju säkert en större problematik i och med att han också har en maktposition. Och att han kanske känner att han inte vill bli... att han ska, vad heter det när man så här...
Nej, men det är ju svårt, för att om någon skulle säga bögjävel till honom, alltså är det då är man liksom, man är utsatt. Exakt. Och ska också döma, så man blir liksom...
Ja, precis. Ja.
Men alltså det närmaste exemplet vi har i Sverige är ju Anton Hysén.
Ja.
Och det är ju liksom, fotboll kan man väl ändå, det är ganska likt ändå i jargong och liksom...
Ja, men precis.
Tror jag.
Jag tror hockeyn
är... Jo, absolut. Jag det är lite hårdare. Tuffare, tror jag. Ja, men precis, tror jag också. Men fortfarande, när kom Anton Hysén ut? Det var ju minst sex...
2011-2012, tror jag.
Ja, vi hade honom alltså, det var väldigt länge sedan.
I bögministeriet. Liksom,
och det måste ju ha hänt någonting sedan dess. Så att jag tror helt klart att hockey-Sverige är redo.
Nej, men, så jag tror också att det är som du säger. Och jag tror att det, alltså, om jag skulle vara i den situationen, så skulle jag för det första se till att verkligen äga det. Alltså det vill säga... Alltså du vet, så här, komma ut med buller och bång, men du vet, kanske så här, att skriva ett genomtänkt Facebook-inlägg som man liksom delar med alla, så att man liksom gör det publikt. Så att man inte börjar säga det till några, för jag tror att det kan skapa en så här, och nej, har någon berättat eller vet något?
Det blir viskleken.
Ja, men precis, så att man liksom, så att man
nej,
äger
alltså,
det.
Gör ett statement av
ja,
det.
Och ju mer man äger det, desto mindre är ju risken för att det här, för att det blir någonting. För att jag tror att om man berättar för några, då gör det man också att nej, men det här är precis någonting som är lite hemligt.
Men jag tänker också, han borde ju ändå, av sina domarkollegor, så borde han ju ändå ha någon som han har större förtroende för. Så han borde ju kunna börja med en person åtminstone, som man känner, men det här är ändå en polare till mig som jag vet ställer upp för mig.
Det är ju en bra idé. Och liksom
så att man, läget så att man får en allierad som man känner sig, men okej, nu har jag sagt det till han eller hon, säger bara nej, men jag kommer att stötta dig, nu kör vi. Kör på. Så att man inte är helt själv. För jag menar, det är ju inte så jävla roligt att stå där och bara och inte veta vad som ska hända. Oavsett om det blir positivt eller negativt, så är det inte kul att vara själv.
Nej. Och jag tänker, men jag tänker det rör ju på sig. Jag tror som du, Camilla, att det här skulle vara någonting som men gav andra mod. Även om det kanske inte sker direkt, så ger det mod. För att jag tänker att tittar man på fotbollsvärlden har ju varit lite mera så här, metrosexuell. Men kolla David Beckham liksom, det var ju ganska tidigt att så här, men mode och så, det, hockey har ju varit mycket mera
bufflare.
Och så, tittar man också på att liksom, många hockeyspelare vill ju gärna göra stora pengar, då vill man ju ta över till NHL och så. Och där är det ju fortfarande så att det är slagsmål. Jag tror jag har pratat om det, men jag såg en match 2012 mellan New York Rangers med Henrik
Lundqvist
och mot Long Islanders. Det första som händer när domaren släpper pucken, det är att alla börjar slåss, alla på plan utom målvakterna i ett slagsmål, och det är så att du får hålla på ett tag tills de så här bryter upp det, och då måste de skrapa isen från blod.
Ja.
Alltså vet jag bara, har jag förflyttats till ett alternativt universum och gladiatorspel? Ja. Alltså det var en sån surrealistisk upplevelse.
Det är fan barbariskt.
Ja, men precis. Så att jag tror att hockeyvärlden är nog hårdare, och jag tror att det är därför också som det här, det verkligen behövs såna här förebilder i det här. Så att jag hoppas verkligen att våra lyssnare ska hitta modet och styrkan att göra det. För att jag, som sagt, jag tror att det behövs.
Jag tror också det. Och jag tror att det kommer gå bra. Jag menar så här, det är förhoppningsvis så killarna som spelar hockey är ändå något sådär nutida. Så det kanske tar ett tag innan de vänjer sig. Och det är klart att vi alla kanske är oroliga, beroende på, man vet inte, om man inte har träffat homosexuella tidigare, så kanske man inte vet hur man ska handskas med dem i ett omklädningsrum. Men det är ju inte så att vi våldtar någon bara för att man är naken. Nej, och det är ju inte så.
Och där kan man också fundera på hur man är som person, liksom hur man väljer att hantera. Om man säger att någon säger någonting, så finns det ju den personen som kan vara så här snabb i käften och liksom äga det istället. Du vet, så här.
Precis.
Ja, men tänk om man kollar på mig och bara, du, din kuk är alldeles för liten.
Ja,
men du vet,
ja,
så här, liksom, att ge tillbaka med samma mynt och visa att det är okej att skämta.
Exakt.
Men det kan ju också vara så att jag är ju inte den som är så snabb i käften. Men då kan man istället liksom vända på frågan att vara så här, okej, exakt vad menar du nu, tror att jag är, alltså att man får upp lite diskussion och faktiskt tar upp den diskussionen.
Eller kanske att någon av ens domarkollegor eller andra spelare också kan stå upp för en om de hör någonting, bara säger, nej, men du, det där gillar inte jag när du säger på det där sättet.
Alltså jag har ju inte koll på hockey i Sverige, men Henrik Lundqvist, Mr. Dreamy.
Ja.
Han hade ju 100% stått på hans sida.
100%.
Alltså, han känns ju som
en otrolig,
men han känns ju som en väldigt sympatisk person. Ja.
Och en maskin på isen. Det var min behållning från den matchen, att titta på honom. Så fort pucken var på andra planhalvan, så, alltså, du vet, de har ju så stora skydd också, de ser nästan ut som en robot. Mm. Så bara såg det ut som man liksom så här power down och bara så här sjönk ihop lite i ett villäge. Och sen så kom pucken över och då bara power up. Alltså det var mäktigt att se.
Och vad heter den här Henrik, han heter väl också Henrik Zäta, han som var tillsammans med den här Robinson Emma.
Ja.
Han var ju också, eller han lever ju, han är ju också så jävla snygg. Nej, men vi gillar ju hockeykillar. Det är, vi har inget emot
hockeykillar. Får ju väldigt snygg röv. För det är liksom, åka skridskor bygger väldigt mycket rumpa.
Så men jag kör och står på dig, tycker jag.
Ja, och berätta gärna om du gör det.
Snälla
berätta för oss hur det gick. Så, för vi är såklart jättemycket.
Och om det är så att det skulle uppstå några problem eller att han känner att han behöver något stöd, så är vi gärna med och promotar honom på Dagministeriet, alltså 100%.
Ja. Absolut.
Gud, ja, vi kommer till hockeyrinken. Mm. Jo då, vi kommer till hockeyrinken.
Ja, i full drag.
Det kommer hjälpa.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Nästa lyssnarbrev vi har fått kommer från en Martin Camilo. Take it away.
Ja, och Martin skriver så här, mitt förslag på ämne. Hej, det här kanske inte är ett ämne, eller så är det kanske det, men är ett problem som växt fram sista månaderna efter att det tog slut med mitt ex. Har varit öppet homosexuell sedan 2014, då jag var 23 och var i ett förhållande som varade i 6 år innan det tog slut nu innan sommaren. Efter en månad av sorg så började jag acceptera att det tog slut och till sist även se att det var rätt gjort av mitt ex att avsluta det. Men nu när jag lever singellivet med allt vad det innebär, så har jag ett problem som kanske undertryckt poppat upp till ytan. Med mitt ex var jag bara aktiv i sex, trots att det nog skulle vara, trots att jag nog skulle kalla mig verse. Och nu när jag börjat leva ut den sidan av mig, så har det kommit med en del skam. Jag har alltid varit väldigt öppen om sex med mina vänner, men nu när de frågar mig om det, så ljuger jag för dem. Om jag har mött en man där vi har turats om, så att säga, så lämnar jag den delen utanför berättelsen. Trots att jag vet att de bara hade varit glada för min skull. Plus att det gör hela historien mycket mer intressant. Gissar att det här har att göra med min syn på maskulinitet och att jag är rädd för vad folk ska se på mig på ett annat sätt. Är ju öppen med min läggning och inser ju nu att jag kanske inte är så bekväm med det som jag trodde. När jag hade mitt förhållande där jag var aktiv i sängen, så var det kanske inga problem för mig, eftersom jag i mina egna ögon hade mansrollen. Inom situationstecken om mansrollen. Detta är något jag har tänkt på väldigt mycket den senaste tiden, och jag skäms otroligt mycket och känner mig som en dålig homosexuell man. Har ni några tips på hur jag kommer över den här barriären? Hur blir man mer bekväm med att acceptera vad man gillar? Är det inte så att jag kommer introducera mig för nya människor som homosexuell, både aktiv och passiv. Men detta är något jag vill vara bekväm med, då jag älskar att kunna dela saker med mina vänner. Skäms över att bara låtsas vara helt öppen med dem.
Mm.
Tack för en riktigt bögig podcast, Martin.
Ah, det är de bästa komplimangen, bögig podcast.
Ja, det gillar vi ju.
Det gillar vi.
Ja, men alltså,
jättebra fråga.
Vad tänker ni, Anton? Vad tänker du när du...
Men vi har ju tangerat de här frågorna tidigare också, men just det här, det finns ju, jag menar, det är en samhällsstruktur som med att när man är man och aktiv och tar för sig och råbarkad, så är det mer primerat än att vara svag och kanske då, som man ser, passiv eller gillar att ta emot eller vad det nu kan vara.
Ja, men vissa drar ju det här till och med, kanske i vissa ögon lite radikalt, men alltså att det har att göra med kvinnohat, att det anses vara feminint att vara passiv och att man liksom drar den gränsen över att man är som en kvinna då. Liksom.
Exakt.
Så det är ju vidrigt.
Ja, det är vidrigt. Och jag menar så här, sexualiteten, alltså det som man går igång på, det man njuter av, har ju, det är ju en sak tycker jag, men jag menar så här, jag definierar mig som homosexuell och att jag blir kär i killar. Det har ju inte med att göra om jag är aktiv eller passiv.
Mm.
Och jag brukar väldigt sällan prata om det om ingen frågar. Men om någon frågar, då brukar jag svara på det och min syn på det och vad jag gillar och vad jag inte gillar. Men jag tycker att det har ju inte heller folk med att göra, för jag menar, jag blir ju kär i personen, och alla personer som jag blir kär i är män. Därför definierar jag mig som homosexuell.
Alltså egentligen tycker jag att den frågan inte ska vara så jävla vanlig, för att vad har någon annan med det att göra?
Ingen.
Egentligen, men det är inte så att man brukar gå fram till straighta och fråga. Nej. Så ofta, tycker du om att ta
det? Det är för att man tar för givet att kvinnan är den som tar emot.
Fast nu har vi, nu, om vi går tillbaka till lyssnarbrevet, så skriver han att han blir med sina närmaste vänner. Det är liksom inte kreti och pleti. Ja, okay. Utan han känner den här skammen med liksom sina närmaste vänner. Och för mig så låter det, om vi är tillbaka eller på lite där, komma ut. Att komma ut är en process som börjar när man inser att man kanske inte är som alla andra. Men den slutar ju aldrig. Alltså här, det komma ut, processen är inte, det är inte så att så här, jag kom ut det datumet och sen så är det min, liksom, så är allting klart. Utan den här killen kom ut för 6 år sedan och liksom har bearbetat en del av sakerna, men det finns ju liksom de här, som man pratar om, de här lagren av skam som byggs på under tiden man växer upp. Och då kommer man till det som du säger. Jag fick ju flashbacks från när jag var skolinformatör och vi pratade om sexualitet och liksom, du vet, mötte skolungdomar som det var tidigt 2000-tal. Och ofta när man ställde frågor till både gymnasie, alltså till de som man i alla fall antog hade någon sexuell erfarenhet, det vill säga 15 år uppåt, så var det väldigt mycket att liksom, men sex var penetration, för att vi hade en metod då, om de frågade hur har ni sex, så kunde vi ju inte prata om våra egna sexliv, utan då var vi bara så här, okej, men vad är sex? Så bad vi dem liksom ropa, men vad kan man göra, vad är sexuella akter? Och det första som kom upp var ju alltid kuken i fittan, penetrativt sex. Och det bygger ju en bild att det var ju verkligen så här, kvinnan var passiv. Det kom ut en rapport liksom omkring 2003-2004 om hur skolungdomars syn på sexualitet, och då var fortfarande så här, horan var levande, och för killar så var det snarare primerande att ha legat med många. Och jag tänker att hela det måste liksom, som bög så alla behöver ju dela med det. Även straighta måste ju dela med, straighta tjejer måste ju dela med hela den där grejen, men bögar måste också dela med det, och det kommer ju så att säga efter att man har kommit ut, då kan man ju börja dela med vad är en riktig inom citationstecken man.
Men sen det, jag tycker jag håller med Camilo att ingen har ju med det att göra, för jag menar, jag går inte fram till någon och frågar så här, vad har du för roll i sängen när du har sex med din partner?
Och även om det inte handlar om han skriver att det handlar om nära vänner, så generellt sett så är det väldigt vanligt att folk frågar bögar om det här.
Ja,
verkligen. Och det är som att det är deras liksom angelägenhet. Liksom,
jo, men och att det finns en rättighet att veta, så här, är du aktiv eller passiv? Jag menar, det är ingen som har med det att göra. Om man själv inte vill dela med sig av det.
Och sen den här bilden med att man är mer feminin om man är passiv.
Det stämmer inte.
Nej, men det stämmer inte. Och det är ganska djupt rotat. Det, här liksom, det har förekommit väldigt länge, den fördomen.
Jag vill utmana dig där, för att jag tycker att jag ser att det är på väg tillbaks. Alltså hela den här identitetsgrejen med top och bottom culture. Alltså tittar man på unga så här, i och med att jag är på Reddit så jag liksom tittar på väldigt mycket bögforum och liksom, eller bögs ja, olika typer som till exempel gay memes och så vidare. Det finns otroligt mycket så här, bottoms är så här, de går snabbt, de dricker iska, alltså du vet så här, man börjar bygga upp en livsstil som ofta
det finns attribut runt att, omkring
precis, och alla attribut den... för bottoms är feminina och alla attribut för tops så här, så
men jag menar, det är mycket, förlåt, men där är det ju faktiskt så att vi odlar ju det här själva.
Ja, ja, ja.
Vi är ju jättedålig i våran minoritetsgrupp att vara snälla med varann. Jag menar, vi är ju jätteelacka mot en viss typ av personer och tillskriver dem en massa saker. Och det kanske inte alls är så, utan det är ju någonting som vi har bestämt.
Ja, ja, nej, men det är det jag menar. Men fortfarande så är vi odlade, så det finns ju alltså uppenbarligen något självhat som fortsätter odlas och som nu odlas i någon slags humorform.
Ja.
Men alltså den bilden som jag fått, för jag lade märke till det så kanske för något år sedan, har liksom börjat bara så här kategorisera det, och då är det väldigt mycket så här, men så här, de finns i alla format, och du säger bottoms är lite emotionally needy, medan tops är så här, det typiskt är så här, mannen, de ska bara knulla och sen gå hem.
De ska bara komma och gå.
Och det är bara så här, deras behov som ska tillfredsställas. Ja. De svarar inte, de pratar inte känslor. Nej. Bottoms, du vet, alltså så att vi har, jag trodde också som du att vi hade någonstans gjort upp med det, men det är ju liksom kanske mer i min bubbla. Mm. För om man tittar på hur unga bögar, och kanske då framförallt i USA då, för det många av de amerikanerna har det, så finns det jättemycket av den skammen kring...
Ja, men precis. Men jag tänker så här, när jag pratar med straighta unga, för jag har många vänner som har kids som är 18, 19, 20, så de frågar aldrig de här frågorna. De är aldrig intresserade av så här, vem ligger på och vem ligger under. Och så, för de handlar sexualiteten om något annat. De här frågorna kommer ju från en viss typ av kategori av ålder och lite fördomsfullt. Mm. Så att jag tänker så här, det kanske är... det kanske håller på att sköljas bort, men det kanske också är på väg tillbaka att hitta... Att man också behöver de här rollerna också för att veta att inte säga vem är man och vem är kvinna, men man kanske, jag personligen vill gärna veta när jag går och dejtar någon vad den har för sexuell preferens. För jag är så här, jag är det ena eller det andra, och då kanske jag tycker att det är waste of time om jag ska sitta på en dejt med någon och jag vet att vi inte kommer funka sexuellt för att jag inte är både och. Så att det är klart att det finns ju, och där odlar ju jag då den här att få veta också från den andra personen, vad gillar du innan vi tar den här kaffen, så vill jag veta det. Och det kanske jag inte heller ska fråga. Jag kanske också ska låta det vara och se vad som kommer av det.
Det blir ju helt plötsligt en jättemycket större fråga. Ifall det verkligen är så att man i gayvärlden inte kan dejta andra som inte... Alltså det är ju verkligen...
Nej, men den kan också, jag ser också den ofta poppa upp att så här, jag har träffat någon kille, vi är bägge tops eller vi är bägge bottoms. Och liksom att det... i sin tur, alltså att det blir ett stort problem, och jag tror att för mig, det är kanske bara för att jag liksom aldrig har haft någon jättestark preferens åt ena andra hållet. Det har liksom aldrig varit för mig så att nej, jag måste vara så eller så. Men för mig så är det så främmande att alltså, om man träffar någon man tycker om, att det skulle vara det stora problemet. Men uppenbarligen så är det för folk. Men jag kan också känna igen mig i den här lyssnarsbrev, att, för jag kommer ihåg, jag gick igenom samma period när jag hade kommit ut och var så här out loud and proud, men jag delade ju fortfarande jättemycket med det här, vad är en riktig man, och då fanns det verkligen det här, nej men om man är passiv så, och att så här, dela med den bilden. Jag kommer ihåg, alltså, jag tror att det var Dan Savage som sa det, att it takes a real man to take another man up the ass, och det tycker jag är så här, för att kunna göra upp med den här myten så måste man ju också börja bryta upp, för det går inte att separera från porr. Och där har vi ju liksom att porren är ju verkligen så här väldigt mycket klassiskt, mannen, den aktiva kvinnan är liksom så. Och sen så har ju bögporren tagit med sig lite av det in i det. Det finns ju ganska mycket bögporr där liksom det är så här, mycket så här submissive alltså bottoms och så vidare. Så att den här, vi fortsätter ju odla den här myten.
Kopplat med twink och daddy.
Ja, men precis så, exakt. Det, exakt. Så att jag tänker att ett sätt att börja programmera om sig, det är ju också att välja, alltså om man till exempel kollar på porr, att välja vilken porr man kollar på. För det finns faktiskt porr där det liksom inte, där man inte gör den här uppdelningen, där man inte jobbar med de här stereotypa klyschorna med så här, en liten ung späd twink som blir påsatt av en stor muskulös daddy liksom och så. För det skapar ju, det fortsätter ju liksom skapa den här myten och odla det här. Men
sen man tänder ju på olika saker. Jag menar, det är ju svårt. Jag personligen skulle ha svårt att bli förälskad i en person som skulle ha samma sexuella preferens som mig själv. Jag skulle känna att det inte skulle leda så långt. Tyvärr alltså. För jag vill ha penetrationssex. Jag vill ha att det ska knullas på det sättet. Och då går ju inte det. Och jag kanske då inte vill ta in en tredje part, utan jag kanske vill att vi ska ha det här sexet. Och då måste man ju välja. Så att någonstans handlar det ju också om vad man gillar och vad man inte gillar. Men det är viktigt att vi inte skammar eller shamar den ena eller den andra. För jag menar, det är ju inte bättre att sätta på än att bli påsatt. Jag menar, vem är det som bestämmer egentligen?
Nej, men det är ju vad man tycker är skönt. Och så här, män har en prostata. Det är väldigt skönt att få den stimulerad. Så, och vilket liksom även många straighta killar upptäcker.
Men jag som med det här brevet, så tycker jag också att det är intressant att den här personen känner att han behöver stå upp för någonting eller så här. För det tycker jag inte att jag kommer över det. Jag är snart 45 år gammal, och jag känner om någon kommer med en åsikt eller tycker eller tänker någonting, så kan jag komma med en ganska witty kommentar tillbaka och känna bara det här har inte du med att göra. Och det är ofta lite äldre kvinnor eller lite så här grabbiga killar som på något sätt ska så här veta, för de är lite osäkra. Och då brukar jag föreslå att vi ska testa. Bara så här, om det är någon kille som bara, men är du passiv eller? Jag bara, ja, men vi kan testa. Du får, vi får se.
Vill du testa vad du är?
Ja. Nej, men bara så här, du får testa på mig så testar jag på dig sen, så ser vi vad som funkar. Nej, men så att man inte, för jag tycker att där blir jag nog ganska privat när det kommer. Jag har inga problem att prata om sex och vad man gillar och bla 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 och så. Men när det kommer till den partner som jag är tillsammans med, jag tycker inte att andra människor har med det att göra. Vem som rider av vem eller vem som gör det. För jag menar så här, jag är inte intresserad av mina andra kompisars sexliv eller andra människors sexliv på det sättet. Om det inte är en diskussion som vi pratar om, så här, gillar du oralsex eller gillar du inte det? Ja, men då kan man prata om det. Men inte när det handlar om sin partner. Jag menar, det är ett samspel som man har bara med den personen.
Verkligen.
Så jag tycker, så här, var rakryggad och stolt för att du är homobi eller trans, och sen vad du gillar i sängen, det är din och din partners grej.
Fast nu undviker du lite frågan, för han vill ju prata med sina vänner. Han skriver ju att han undviker det och att han tycker det är lite jobbigt.
Men varför måste han prata om det?
Därför att han, men jag kan förstå det. Jag kollar på i våran på kompiskrets, men jag och Robin, vi kan prata om den, alltså vad man gör, det är absolut, och jag kan absolut säga att jag har fört oss närmare i det här.
Alltså, jag kan förstå att man kanske ibland vill prata om det med sina vänner, att det kan vara en så rolig grej till och med. Men jag känner liksom, för hans del så kommer det inte vara någonting som uppfattas som mer, och jag tycker maskulinitet är lite så här svårt ord. Jag menar, om man vill vara maskulin, sure, om du vill ha feminin, det är också lika okej. Men att du står för och att du är stolt över vad du liksom gillar och är trygg med det, det är ju det bästa liksom. Det skapar ju bara mer, då blir det ju mer attraktiv i mina ögon, tycker jag. Och liksom,
men precis, och jag tror att vägen till, för att jag tänker vägen genom skam det är inte så att man liksom det finns ingen silver bullet. Det finns inte så här, gör så här och sen så dagen efter så känner du ingen skam. Utan skam är någonting som man behöver liksom börja handskas med, och där är ju faktiskt återigen vår medminister Robin väldigt bra, för han är skamlös. Och han är liksom, det finns ju någonting att så här, när man väl, alltså första gången när man väl har gjort det, så upptäcker man, jaha, det här var inte så farligt. För skam är ju oftast liksom det här stora monstret som man tror att det här ska hända.
Sen är man ju olika med olika vänner. Jag menar, med mina gayvänner kan jag också vara ganska skamlös. Alltså extremt. Och det är befriande. Det är liksom skönt. Man känner sig liksom, det är en otrolig känsla att kunna vara öppen om allting, men sen mina straighta vänner, vi pratar ju inte om allting allihopa. Mm. Liksom. Det är, man väljer ju liksom sina...
Men det är väl de man har förtroende för?
Ja, precis.
Och där man känner att man har utbyte av att prata
om. Och liksom, om det är hans närmaste vänner så kommer de ju inte på något sätt förlöjliga det. Alltså det skulle vara väldigt... Då skulle jag bli förvånad och i så fall kanske han ska...
Ja, men då har jag missbedömt sina vänner, precis. Men om man ska ge tips så finns det en bok som vi har diskuterat i något avsnitt också som heter Velvet Rage, som dealar väldigt mycket med den här skammen som man som bög växer upp med och integrerar. Och det är ju liksom de här många nivåer och så. Så den kan vara väldigt bra att läsa i det här, för att det är ju många saker man dealar med som hyfsat nyutkommen bög. Liksom. Att det tar många år att deala med det. Och sen så kan jag också rekommendera Brené Brown. Hon har ju ett gäng TED-talks. Hon pratar liksom om styrkan. Alltså hur man kan vända skam egentligen och använda liksom den här sårbarheten och göra det till en styrka. Otroligt bra TED-talk. Och hon har också skrivit en bok som är jättebra på ämnet. För att det... Men så här, du har ett litet arbete framför dig, men det låter som du har fått en insikt att så här, det är en skam jag har. Och det enda sättet att dela med skam, det är faktiskt att möta de situationerna och så att säga klä av sig och vara sårbar. Och det låter som dina vänner är öppna för det.
Ja.
Och kommer hjälpa dig genom
det. Och för hans del liksom bejaka din sexualitet, var stolt verkligen över den. Och liksom,
verkligen.
Ju mer du gör det, det kanske kommer ta ett tag. Han kanske fortfarande är ung. Sa han hur gammal han var?
Han var 23, så han måste vara 29 nu. Eller något sånt, ja.
Nej, men det kommer liksom.
Nej, 6 år.
Förträng inte dina egna liksom, nej, preferenser.
Nej, stå för dem och vara stolt och älska dig själv för att du gillar olika saker. Jag menar, det är en gudagåva att
ha en prostata.
Att ha en prostata. Jag menar, det är inte alla som har det.
Nej. Dags för veckans hang-up. Vi pratar om någonting som vi inte riktigt har kunnat släppa under den här veckan, och det kan vara högt, lågt, positivt, negativt. Anton.
Eller mitt emellan.
Ja. Fågelfisk eller mittemellan. Ja. Vad är din hang-up?
Nej, men jag går ut starkt här med Johan Svensson, vår kära ministers hatobjekt. Det är när jag pratar om Kärcher. Och jag har ju en ny upplevelse. Jag har ju skaffat en högtryckssvätt.
Till uteserveringen.
Pappa av dig.
Alltså, ni förstår inte hur... Det var en restaurang på Söder som skulle stänga, som hade så här loppis i helgen. Och då ser jag på den här loppisfilmen att det, eller min kompis Michaela ser att det är en högtryckstvätt, smsar mig filmen. Jag bara, nej, går dit dagen efter, hänger på låset. Alltså jag är typ lite kåt när jag går dit.
Men det är väldigt kul att tvätta med högtryckstvätt. Nej, om man inte har gjort det.
Alltså, ni förstår hur mycket jag kommer att spraya med den här högtryckstvätten. Alltså det kommer
det bästa
gå bananas.
Är ju på våren när du ska liksom vårstäda och liksom...
Ja, exakt. All fågelskit, allt grus och bara så här köra på med den där på plattorna så mossan ryker och alltihopa. Och jag funderar så här, kan man stoppa in något medel så bara, som fräser bort saker? Nej, men det kommer gå överstyr. Så om det är någon som vill bli ordentligt duschad och ren på ett eller annat ställe, så har jag en högtryckstvätt. Så det är min hang-up. Och den här kommer vi att återkomma till flera gånger, tror jag.
Jag tror att det
minister
också...
Anton erbjuder gratis dusch.
Precis.
Express.
Du kommer vara ren upp till tänderna.
Ja, för evigt. Och inte ha någon tarm kvar.
Men jag tror faktiskt att jag hade använt det, men det måste ju ganska göra ont om man
kan... måste säga jätteont.
Ja, Micke, du kommer i sommar kommer jag att göra en sån här som man gör för barn när de får springa i vattenspridaren. Du kommer att få testa i högtryckstvätten, ligga på gräsmattan och få en liten dusch.
Nej, men jag känner att jag kanske till och med kan få låna den av dig, för att jag tror att jag skulle behöva köra den en sån plats.
Såklart du får.
Det kommer också bli min hänga då någon vecka.
Ja. Jag är en stolt högtryckstvätt ägare av en Kärcher.
Och då antar jag att du fick den till ett bra pris, för det var loppis också, för de brukar ju vara ganska dyra.
Mega dyra är de, men jag fick ett superbra pris.
Vad härligt. Vinst.
Kul.
Camilo, har du någon hang-up?
Ja, det har jag. Jag har en serie som jag inte kunnat släppa, som jag såklart igår faktiskt. Och började bara för några dagar sedan, så blev det en sträckkollning. Jag och min kille började kolla. Och det är serien Kalifat. som inte, det är inte direkt någon ny, utan den kom ut i januari. Och jag har liksom hela tiden tänkt att jag ska kolla på den. Den kom ut först på SVT, nu finns den på Netflix. Mm. Och jag har vetat vad den handlar om och jag har hört att den ska vara bra, men jag har liksom inte tagit det på allvar. Och bara, det är så mycket serier man kollar på hela tiden. Så jag bara lagt undan den och sen så började vi kolla och kunde inte sluta. Alltså vi kunde inte sluta. Den är otroligt gripande. Den är väldigt hemsk på många sätt. Och den är, jag har hört mycket god kritik och även dålig kritik för vissa saker. Men jag menar, ingenting är ju perfekt. Men den skildrar ju då liksom en fundamentalistisk, extremist, islamistisk tillvaro i Raqqa i Syrien. Som fram till 2017 tror jag var... IS, just det. Huvudstad, liksom, Islamiska statens näste. Och skiljer då egentligen främst svenska personer som har blivit värvare att flytta dit och leva deras liksom, sätt att...
Så jag antar att de här känslorna man sitter med mellan avsnitten inte är så positiv? Inte
nej, där, alltså det, jag kan säga så här, det var väldigt bra att se. Jag har svårt att släppa den, men jag har också haft svårt att sova efteråt. Mm. Så två kvällar i rad har jag, både jag och min kille, haft jättesvårt att sova, för den är hemsk. Mm. Den är på den nivån där man liksom får tårar. Mm. Och på den nivån när man inte kan sluta, för man måste veta vad fan det är som händer. Den är hemsk, alltså det händer så sjuka grejer och skådespelarna. Otroligt fina insatser. Det, ja, alltså... precis, vänta. Vad sa du?
Gizem
Erdogan, ja. Som är huvudrollen. Otroligt. Alltså
fantastiskt.
Hon spelar då Pervin, hon som bor där i Raqqa, som har kommit dit med sin man som är en IS-krigare. Nej, men framförallt några som man inte har hört talas om. Nora Rios. Mm. Otrolig insats som en av ungdomarna som då blir värvad under den här seriens gång, och en väldigt otippad karaktär. Man ser en sån här förortstjej som är väldigt cool, och liksom man tänker aldrig att den här typen av person ska falla för den här typen av
propaganda,
och man blir hjärntvättad. Alltså det är, gud, hon är så stark i vissa scener när hon...
Men här är det väldigt bra manus och sen är det väldigt bra cast. Ja, så verkligen. De har ju fått ihop
sen
det.
Sen ska jag säga att alla är inte bra. Det är precis som med alla svenska serier, så jag menar, hur många bra skådespelare finns? Det är klart, vissa av dem är ju lite... Ja. Men generellt sett
är det en bra cast.
Och det är snyggt filmat. Ja. Det är hög klass i produktionen. Så kolla på den här serien. Den ger en extrem bild, och det är liksom den visar ändå liksom en extrem sida utav det här.
En fråga, för den är svensk producerad, men vad pratar de för språk mest i serien?
Svenska.
Det är svenska.
Ja.
Okej, okay, för jag tänkte att nu spelar sig i Syrien.
Alltså det är ju svenskar som har förflyttats dit på ett eller annat sätt. Men det är ju absolut på en svensk produktion. Och sen tycker jag att den är så jävla gripande, just för att den är lite oväntad. Det är inte som så här, det är inte, den går inte den vägen som man tror att den ska gå hela tiden.
Nej. Och sen så kommer det ju en säsong två. De lämnar det lite öppet, och det ska väl komma en säsong två. Nu vet inte hur det har gått det här året med att spela in. Det kanske inte gått så himla bra, men det är alltså såna karaktärer. En annan utav huvudrollsinnehavarna heter ju, ska vi se, Aliette Ofame heter hon, som spelar då en polis som är helt manisk. Hon, eller en säpo polis som är liksom helt manisk och gör allting för att liksom,
hon är besatt,
och hon blir besatt till den nivån att hon blir paranoid, som till slut liksom visar sig, hon blev verkligen paranoid. Liksom. Men hon är så hemsk, men man tycker ju om henne, samtidigt som hon är så hemsk mot Pervin då, som är i Syrien, som är hennes källa, och vill att hon ska göra allting, gå över lik liksom, för att få ut de här källorna. Och ja, men ni hör ju, jag är jätte gripen, och jag rekommenderar alla som inte har sett den att se den här.
Nej, men jag är såld. Jag ska ju spendera 6 veckor i Tärnaby nu här framöver, och då ska jag och Mike kolla på den, för att jag det är flera som har sagt
det.
Den här beskrivningen sålde den faktiskt på mig. Och roligt att min hang-up är också en serie, men en helt annan genre, inte alls lika tung, utan det är The Magicians, som är som den är baserad på böcker eller första två säsongerna, och det är han som har skrivit den är liksom så här, det är så Harry Potter inspirerat. Ni vet Harry Potter är så här, han börjar skolan, en magisk skola. Det här är på college nivå, mm. men annars så är det liksom så här, väldigt mycket en sån inspiration.
Va? Mm. Jag har inte hört talas om den här.
Alltså, jo, men, och den är så här, första tyvärr så här, första två säsongerna är baserade på böcker som finns, och det är de är inte lika bra, och jag tror att det är för att författaren inte är så bra, och jag kollar ju på den här serien för att jag vill ha inspiration till hur man liksom bygger relationer mellan vänkaraktärer, för att i min bok så är det väldigt mycket liksom olika karaktärer, så hur bygger man relationer på det sättet, och den här, jag älskar karaktärerna i den här serien, men det är faktiskt först säsong 3 och framåt när liksom de kan släppa böckerna, det finns inte längre någon förlaga, och författarna kan använda det universumet och använda karaktärerna som i första säsongen är lite endimensionella och så att första två säsongerna var lite så här, men den är okej. Sen i trean så exploderar det, så det finns liksom en karaktär som är en tjej, och hon ska liksom vara lite bitchig. Och hon blir lätt, liksom, om du vet, det är lätt att bli ensidig om man skriver en bitch. Alltså i säsong 4 och 5 så växer hon, och hon får ta plats, och hon får också så här, utan att göra avkall på det, så får hon bli någon slags så här feministikon, där hon börjar med uttryck som så här ovary up, och de bara vadå like balls or something to have. Men du vet, så här, alltså så att de nyanserar ut karaktärerna, och de delar med depression och ångest. Alltså det är liksom ganska svåra ämnen, men ändå i det formatet, och gillar man liksom hela det här fantasy Harry Potter, så är den helt fantastisk.
Den är alltså ganska trögstartad ändå, om man ska vänta till säsong
3. Man kan faktiskt hoppa in, för de gör ju riktigt bra flashbacks i början, som man vet, men grejen är att man missar mycket för att handlingen är ganska intensiv. Det är mycket som händer, och såklart i en magisk värld, så att liksom
och vart kan man se på den här Netflix?
Den här finns just nu på HBO Nordic. Finns The Magicians. Jag tror att den finns också på Viaplay några säsonger. Men alla fem finns på HBO, och den är alltså på riktigt, jag har ju redan sett den, och att jag kollar om på den, det är för att jag hade ett minne att det är jättebra karaktärer och bra relationer mellan karaktärerna. Men du vet, jag kollar om på säsong 4 och sitter alltså i sista avsnittet och gråter så mycket. För att de lyckas.
Vadå, men sista avsnittet har sänds nu, eller?
Ja, det finns bara fem säsonger. Och
Bara fem.
Men man vill, du vet, efter säsong 5 så är jag så här, alltså det är en sån saknad. Jag bara, nej, får jag aldrig vara inne i den här, får jag inte träffa de här karaktärerna igen?
Men gud, det är typ som jag känner när Gossip Girl tog slut.
Alltså, ni är så ungdomsseriebaserade.
Men gud, jag skämtade. Ja, det var så jag kände när OC tog slut. Ja.
Alltså, OC var ju ändå en bra serie.
Previously on the OC.
Herregud, gud vad jag tittade på the OC.
Ja, herregud.
Nu går vi vidare.
Ja, men det var min veckans hangup. Anton bara, ungdomarna sitter här med ungdomarna.
Jag har ingenting emot ungdomar, men just så här, ungdomsserier, jag tycker man ska...
Ja, vi pratade i alla fall inte om Warrior Nun. Det är så långt gick ju inte. Hörrni, Camilo, om man då vill följa dig på Insta och kanske se några bilder på din rakubränning.
Ja, men jag ska lägga upp lite, jag lovar.
Och
jag
har inte faktiskt... lite, du måste lägga upp mycket.
Ja, men jag har tänkt att jag ska börja sälja också.
Ska du ha en egen Insta?
Men kanske, jag kanske startar en liten egen shop där, för att jag måste nämligen, jag har märkt att jag måste finansiera mitt drejande som börjar bli lite dyrt, men det är, plus att det är många som frågar.
Det var ju inte alla som fick den här gräddkannan. Det var ju bara en av ministrarna som råkade ha fyllt år eller något så här. Det är ett jävligt. Men vi andra kan köpa. Vi har pengar. Det är bara Robin som inte har pengar.
Men om man vill följa mig så kan man göra det på Instagram, och jag heter Cocolicious.
Precis, så där kan ni se då rakubredning till exempel. Och Camille Salster. Och Anton, det kan man följa på.
Ja, men mig kan man följa på Anton Renström.
Och på Instagram. Vad är din motverk?
Nej, men jag har ju inte rakubredningen. Jag har väldigt mycket kärcher med högtrycksvett. Det är väl det som man kommer att se här framöver. Jag sköljer rövar och kakelplattor.
Hem, trädgård och lavemang.
Exakt!
Kul. Det är väldigt nischat.
Ja.
Det ser vi fram emot. Och om ni mot förmodan skulle vilja följa mig någonstans, så är det faktiskt nästan bara på Twitter jag är, eller på Reddit. Och där på bägge ställen så heter jag Kasarnovic. Hörrni, tack för den här veckan, kära.
Tack så mycket.
Så hörs vi igen.
Tack för fina lyssnarbrev.
Hej då.
Hej då. Vagministeriet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.